Hej och välkomna till Marels podcast. Idag har vi två nya människor i rummet och jag tänker strax låta dem få säga några ord om sig själv. Först tänkte jag bara meddela att om man nu vill veta mer om historien kring de här personerna, bakgrund vad det gäller utbildning eller vad det nu kan vara, så finns info om det på hemsidan på marel.se. Så vi kommer inte vara så upptagen av att prata om det, utan vi kommer att dyka ganska direkt in i ett samtal med de här två personerna om handledning och systemiskt förhållningssätt och vad är det som egentligen funkar. Vad har vi lärt oss när vi jobbar med det här? Så det är det vi ska göra, och jag har haft tidigare presentationer där man får presentera varandra, men jag tänkte vi kan göra det lite annorlunda nu, så skulle det vara okej om vi börjar med att ni bara säger några ord. Som sagt, så kan man läsa mer och mer på hemsidan. Utan med några ord om hur det kommer sig, eller vad ni heter och hur det kommer sig att ni är handledare. Okej? Okay? Mm-hmm. Ja. Så fritt fram, vem vill börja?
Okej. Okay. Jag heter Annika Forsmark. Och hur jag kom att börja handleda var när jag jobbade i ett barnpsykiatriskt team på barnkliniken på Huddinge sjukhus. Och det här var på 80-talet. Och där ingick det mer och mer i arbetsuppgifterna. Mm. Inte bara att träffa barn och deras föräldrar under svåra situationer. Men också att personalen kom och ville prata om hur de på bästa sätt skulle kunna möta en mamma, en pappa, ta med syskon, prata med de anhöriga och med den lilla patienten. Också så att det utvecklade sig så att man kom en och en, eller vi sa att vi kan ju samlas lite. Och ja, så det blev både mer så här, kan jag få prata med dig om det här och det här. Och att vi börjar ha lite fasta tider på hur att prata om situationen på en mottagning eller en avdelning. Så. Och sen också akuthandledning. Barn kom in på intensivvårdsavdelning och det barn dog där och så. Personal ville verkligen få prata runt omkring, för det var väldigt svårt. Så det var ju väldigt mycket olika situationer, men det var jätteroligt tyckte jag att vara i jobbet, men att också vara någon slags samtalspartner för andra människor i deras situation. Jag tyckte om det jättemycket.
Du tyckte om det. Vi ska återkomma till vad ni tycker om. Ja. Sådär. Så jag flyttar fokus från Annika till den andra personen här.
Ragnar Rasmusson. Ja, det är lite samma. Jag utbildade mig till sjuksköterska och började jobba inom missbruksvård och allmänpsykiatri. Jag höll på med det väl en 12 år. Och mitt i det ungefär så vidareutbildade jag mig i psykiatri. Och ett år väldigt psykodynamiskt med att sitta i en rund ring, en liten klass och utgå från sig själv och sina egna erfarenheter om psykisk ohälsa i princip ett år. Det var väldigt givande och intressant. Det var en form av grupphandledning i utbildningssammanhang kan man säga. Där blev jag väldigt inspirerad. Hon som höll den utbildningen var också handledare och Sankt Lukas terapeut. Inspirerande. Och sen bestämde jag mig för att utbilda mig till vårdlärare, och ungefär samtidigt fick jag möjlighet att på den psykkliniken som jag jobbade på då i Nyköping få en omvårdnadshandledningsutbildning.
Omvårdnadshandledningsutbildning.
Det var via högskolan i Växjö, och då var tanken att vi som jobbade på kliniken i Nyköping skulle handleda liksom kollegor som fanns då i andra delar av landstinget, som i Katrineholm och Eskilstuna. Så någon sorts intern handledning på något sätt. Men det blev aldrig så, men vi fick den här utbildningen. Och sen efter det, när jag var färdig vårdlärare, så blev det ganska direkt att jag började ta uppdrag som handledare. Så parallellt med att jobba som vårdlärare så började jag handleda och tyckte att det Ja, det var väldigt, väldigt givande. Kul, jättekul.
Du tycker också det är kul, och det är klart. Det finns någonting sånt i det här också som handlar om ja, kul, meningsfullhet och sådär. Så om man fortsätter därifrån, lite kopplat till historien, var för man kan väl säga att ni har hållit på ett tag.
Ja.
Så hur har ni lyckats fungera om man tänker att den här rollen ni klev in i då? Jag antar att både ni och de sammanhang ni jobbar i har hänt rätt mycket under den här resan. Så man får fråga så då, hur har ni lyckats fortsätta ha kul hela tiden? Hur har ni hållit er friska i det här spänningsfältet som hela tiden ni kliver in i som handledare? Vad har hjälpt er att hålla er liksom nyfikna, stimulerade? Jag vet inte, vad är det som har hjälpt er att många kollegor kanske har valt att göra något annat? Alltså, men ni har hållit kvar många år.
Mm.
Hur kommer det sig?
Vad tänker du, Annika?
Jag tror att det är många saker. Dels att inte bara handleda.
Mm.
Att under en lång period så hade jag var handledare. Jag gjorde utbildningar ihop med en kollega. Och jag träffade människor. Enskilt och grupp och familj och nätverk och hela. Och det som grund var det väldigt givande.
Mm.
Och att det ena, det kunde hända något i ett samtal som jag nästan direkt kunde använda i en handledning. Just eller det. Det var något samtal i en utbildningsgrupp som jag kunde använda i ett samtal.
Mm.
Alltså, så här, jag kommer just från det här och vad tycker jag? Alltså, då tänkte jag på dig. Så att det föder varann liksom. Så det har jag tyckt varit roligt. Och sen har jag tyckt det varit roligt att möta olika verksamheter.
Mm.
Socialtjänst och barnpsykiatri och vuxenpsykiatri och habilitering och behandlingshem när det fanns. Alltså att se olika verksamheter och också geografiskt olika i mindre kommuner, i storstan. Alltså,
ja, håll med dig. Mm.
Eller hur? Att det blir varierat. Man har idéer om samtal men inte, jag kan inte deras jobb. Men,
jag kommer till Ragnar alldeles strax, men nyfiken på att hålla på vid det du säger. Så dels att det inte var det endast handledning utan andra sammanhang som har stimulerat varandra till att hålla liksom någon sorts nyfikenhet och utveckling i rörelse hela tiden. Så om du skulle säga, jag förstår det som utbildning, handledning, terapi, liksom tre stora liksom domäner som går in i varandra. Så vad är det för liksom gemensam faktor i det där? Om man skulle försöka säga någonting om vad är det du bidrar med i det där? Vad är det du tänker? Nu tänker jag liksom här och nu. Du kanske har haft andra tankar om det tidigare. Men vad tänker du det är som du gör då? Som skapar den här känslan av att du tar med dig någonting in i det där och sen in i det där. Vi har alla någon sorts systemisk grundsyn vet jag. Men vad skulle du sätta för ord på det där? Vad är det du har liksom bidragit med i de där sammanhangen?
Nej, men då tänker jag på det, alltså utifrån att jag ändå är van med alla möjliga sorters samtal och att jag kan ta in kunskap om samtal, hur man upptäcker när vägar är stängda så man inte går där och ser när de är öppna, att hjälpa folk se, ja men där öppnades en dörr, där öppnades en dörr.
Mm.
Och så det är mer som någon slags samtalsexpert
man ska säga.
Hur man skapar ett samtalsklimat så att alternativa vägar kan öppnas, ja, liksom.
Ja.
Så att det är väl...
Och det spelar ingen roll igen, eller det är inte så jättestor skillnad mellan terapi och handledning.
Nej.
Det är samma grund.
Det är någon slags grund i att jag är där för deras skull.
Mm.
Och jag ska se om jag kan bidra till att möjliggöra att samtalet ger lite andra tankar.
Ja.
Och så, jag ser ingen jättestor skillnad.
Nej.
På det faktiskt.
Visst.
Så. Men jag menar, sen är en annan del också. Hjälp och stöd. Alltså att jag har tagit handledning på samma sätt. Mm. Spontant bett en kollega.
Mm.
Jag sitter i ett jättesvårt läge nu. Kan få prata med dig. Få en timme av.
Just det.
Så får du en timme av mig.
Mm.
Och så det har varit jätteviktigt, och jag har varit med i en liten handledningsgrupp under många år där man kan ta upp vad som helst, allting, och fått prata om det har jag tyckt varit viktigt. Och sen allting vad man gör, alltså åker på konferenser, får tips och läsa böcker, man hamnar i... Alltså allt det där som stimulerar.
Om lyssnaren kunde se nu så sitter Annika och viftar med händerna här mycket. Det känns som det handlar om rörelse på något vis.
Ja.
Att skapa ett sammanhang där man liksom inte fastnar själv utan tillåter sig eller utmanar sig att fortsätta vara rörelse på något vis.
Ja.
Ragnar,
jag håller med. Jag tycker ju att vårt nätverk också är ju det som ger och stimulerar mycket. Just när kollegialt erfarenhetsutbyte och typ av handledning med varandra. Så alltså det är en väldigt viktig del. Men jag är lite, alltså någonstans lite naiv i min den här rollen som handledare. Jag ser fortfarande att jag jobbar med mina gamla patienter.
Ja.
Alltså att jag är kvar i, alltså att hade jag jobbat kvar på kliniken så hade jag säkerligen bytt klinik många gånger. Mm. Men har jag inte behövt det, för jag får ju den här möjligheten att möta människor. Så jag ser ju ibland nu så presenterar jag ju liksom att det jag kan bidra i gruppen också är ju att jag gör en massa studiebesök.
Mm.
Jag åker runt och träffar allt det som de inte hinner i sitt jobb.
Just det.
Och jag, alltså, både när jag utbildar inom psykiatri och inom framförallt omsorgsverksamhet och kommunalt boendestöd för människor med psykisk sjukdom och sånt, så har jag har ju träffat massor med personalgrupper de här 25 åren som där jag naturligtvis har hela tiden tagit intryck av det jag ser. Så jag har ju på ett sätt en mycket bredare yrkeserfarenhet nu än om jag hade jobbat kvar på en klinik och gått mina internutbildningar. Så, och det är ju någonting jag tycker att jag bidrar med i de grupper som jag har. Alltså att jag kan vidga perspektivet lite grann. Men faktiskt med fokus på den patient jag själv har jobbat med en gång i tiden, eller den klient jag har jobbat med. Alltså att jag fortfarande är... Alltså jag brukar skoja om det på ett sätt. Alltså egentligen, alltså uppdragsgivaren är ju på ett plan klienten.
Mm.
Alltså patienten, klienten, brukaren.
Mm.
Lika mycket som gruppen egentligen. Mm. Fast det är ju de gruppen jag hjälper.
Mm.
Eller hjälper att resonera kring vidga perspektivet.
Just
på något
det.
Sätt. Det, sen har jag också den tanken att som när jag utbildar också rätt mycket att försöka skapa förståelse för synsätt. Alltså, jag upplevde själv när jag jobbade inom psykiatrin att jag förstod inte riktigt vad socialtjänsten menade när de uttryckte sig. Och
just det.
Sen när jag då handleder inom socialtjänst och handleder inom boendestödsverksamhet och så har de svårt att förstå vad menar psykiatrin med sitt sätt att uttrycka sig. Så kan någonstans också bygga lite broar för förståelse. Om inte ursäkta, men att förstå. För jag ser ju väldigt mycket nedrustning som jag blir själv väldigt upprörd av. Men så det handlar inte om att öka förståelsen. Eller ursäkta liksom resurssnåleriet som är nu. Utan mer att förstå att man faktiskt också har olika språk.
Ja.
Och olika ingång i det, så att säga.
Få syn på skillnaden i kontext och på något vis skapa någon, kanske inte förändring men förståelse.
Ja.
Så det där kuggar jätteväl in en fråga som jag tänker fler säkert upptagna kring när man har jobbat över tid. Så frågan är ungefär så här, tänker jag, att hur mycket av er själv släpper ni fram i handledarrollen? Och jag ska resonera lite kring frågan, så släpper jag den till er. Så här. För jag tänker att det finns någon sorts grundantagande, misstänker jag, att vi alla har, att vi inte ska komma in och domdera, utan vi ska på något vis är i gruppens process, och det är där vi ska vara hjälpsamma att skapa förutsättningar för dem att kunna finna sina vägar. Samtidigt med alla dessa erfarenheter så antar jag att ni hamnar i lägen där ni ser en vilsen grupp leta efter en väg, och ni sitter med kunskap som de ska vara hjälpta av, samtidigt som ni inte vill bli den som de ska, alla blickar ska hamna på dig. Så den där balansen mellan vad släpper jag fram och vad härbärgerar jag för gruppens egen process ska få sin egen bäring, utan att bli snål. Att faktiskt, det här vore ju snålt att inte säga. Så förstår ni vad jag menar? Den där balansen i rollen. Det vore jättekul om ni kunde dela lite tankar kring hur ni tänker, hur mycket ni släpper fram er själv i handlingsrummet.
Mm. Alltså, jag brukar nog göra det liksom... Jag tycker att det är snålt att inte göra det.
Mm.
Alltså, och klart att då ligger det ju nära också att bli undervisande. Och det är det man ska försöka undvika. Och det är inte så lätt när man är lärare.
Just.
Så är det ju liksom ett dilemma. Mm. Men jag tycker att här är ju det liksom att säga att det här har jag stött på tidigare.
Mm.
Och det var i Katrineholm och de löste det på det sättet. Mm. Hur passade det er? Alltså, så lite grann att ta det, den erfarenheten av att träffa många grupper. För då blir det inte riktigt jag.
Nej.
Utan då blir det hur jag har uppfattat. Och det är lite lättare för dem också att säga, nej, men det passar inte oss.
Mm.
Det kanske passar i Katrineholm, men det passar inte oss. Men då har jag åtminstone provat.
Mm. Men då pratar vi om Katrineholm och inte om dig som expert.
Nej.
Så det är en liten skillnad
där. Ja,
och
det är lättare för dem också att säga nej till det förslaget.
Okay.
Än det kanske hade varit om det var jag som sa det.
Mm.
Och sen händer det också helt klart att jag säger liksom, det här verkar som att, men här har vi en kunskapslucka.
Mm.
Och det är ju alltså omvårdnadshandledningens filosofi är ju att kolla vad kan vi och vad kan vi inte.
Mm.
Och vad behöver vi lära oss mer om och så gå vidare där.
Mm. Mm.
Och det är klart att det kan jag inte heller blunda från, att det finns ju sådana inslag att ibland så kan det behövas en utbildning. Alltså då kan man ju föreslår det antingen att jag gör det eller någon annan.
Okay.
Som de,
ja. Just det. Så ja. Jag har en följdfråga där, men jag vill lyssna på Annika först också. Och vad tänker du kring hur mycket släpper du fram din egen kunskap och erfarenhet i rummet?
Ja, men över tid så tror jag att det alltså när jag började, då tänkte jag väl att jag skulle vara duktig och kunna saker som de frågar hur man skulle göra. Då tänkte jag väl lite att men det visste jag nog.
Mm.
Och kände att jag behövde liksom ge och min egen erfarenhet av andra och allting som du säger.
Mm.
Sen kom det en period där vi gick in i, där vi skulle vara väldigt osynliga och inte komma med tankar och förslag, för att då styrde vi och bröt någon slags och det där men det var ju roligt att ta en helt annan position, alltså att gå från lite mer strukturellt och där man hade idéer om normalitet och inte och hur man skulle vara och för att funka bra liksom så.
Mm.
Så det var ju ett annat sätt att tänka, kan jag delta i ett samtal utan att veta hur folk ska göra?
Mm.
En handledningsgrupp eller en familj och så. Tror jag lärde mig jättemycket av det.
Mm.
Och fatta att jag kunde vara till hjälp på ett annat sätt än att veta. Och sen vart efter så tänker man, men herregud, om jag tänker något eller tror att en erfarenhet som jag har kan komma dem till nytta.
Mm.
Då tänker jag ju på timing, när ska jag göra det, i vilken form ska jag göra det.
Just det.
Alltså hur, vad är det egentligen, så det inte blir en lång jävla berättelse som tar upp deras tid. Men alltså det är ju det professionella, det att jag hittar formen och när jag ska göra det och hur jag ska göra det. Och så.
Du håller på med det där lite när du upptäcker att här har jag någonting som skulle kunna vara hjälpsamt. Så men det finns någon sorts inre dialog kring, ska avvakta sig om det läger nu och så lite vilken form. Kan du ge något exempel? Jag vet, det är olika varje gång kanske, men
ja, det där resonemanget är inte utifrån en konflikt i mig om jag ska göra det eller inte.
Nej.
Eller om det är rätt eller så.
Nej.
Utan det där är en del av alltid ska jag ställa den här frågan nu. Eller nu vill den prata om något annat. Jag vet att jag vill försöka hålla fast med det, men runt är det där. Så personen får vila sig ett tag med någonting. Och så vet jag. Och så. Och när är det lämpligt? Nej, men alltså det kan vara. Det kan ju vara något från mitt privatliv. Det kan vara något från erfarenheter från människor runt omkring mig. Det kan vara erfarenheter från en annan handledningsgrupp. Det kan vara någonting typ som jag har gjort som verkligen blev urdåligt. Eller oftast är det mer lärorikt än att berätta något.
Men det jag tycker jag hör sen är det också att det måste få ta tid.
Absolut.
Så jag tänker att ofta det är jag och ofta liksom får omdöme om senare det att du hjälper oss att prata länge om samma sak.
Ja.
Och där ligger nog en del i det som jag ser som
alltså,
våran typ av handledningsvikt. Alltså att man är kvar på något sätt.
Ja.
Alltså det, och som du säger, man kan gå en irrväg, men du vet ändå vad du vill att gruppen ska komma fram, alltså komma tillbaka till och prata.
Komma tillbaka till, ja.
Men Ragnar, du får sån feedback att du hjälper oss att stanna kvar och prata länge om samma saker och något sånt. Så hur gör du det?
Ja, men jag har ju ofta grupper som jobbar med samma människor under lång tid. Kanske har gjort det och haft samma boende i 20 år.
Okej.
Och då är det ofta, tror jag, att när man pratar om de boende och deras behov eller deras problem som uppstår kring dem, så är det, försöker man hinna med så mycket som möjligt på kort tid.
Just det.
Så bara det liksom att någonstans att gå undan i handledningssammanhang, så vad vill ni använda tiden till idag? Och sen så är det kanske 5 boende de tar upp och säger liksom, försök nu bestämma vem ska vi prata om idag? Alltså att liksom
att inte gå in i mönstret av att allt ska avhandlas och så blir det notifierat, utan få skapa mönster där man verkligen tar en sak i lugn och ro.
Ja, och då upptäcker ju gruppen ofta alltså, sina egna lösningar istället för att hasta över. Alltså det här är ju grundläggande, men jag tror att det är väldigt viktigt. Och det tror jag att jag kan, alltså, de byter ju också ut handledarna med jämna mellanrum. Så kan det vara det jag kan bidra med, det är liksom att det är det sättet jag vill jobba.
Så har någonting med att skapa skillnad genom att vara mån om att ta ner tempo. Så det finns en följdfråga i det här vi pratar om nu som jag är nyfiken på om ni kan säga någonting om. Det handlar om, det var lite kring om man säger att man jobbar i en grupp och man känner att man har kunskap som gruppen ska vara hjälpt av. Man har en idé i alla fall om det. Och så har vi pratat lite om det. Så om man tänker samma position där, att jag sitter med någonting på insidan som pockar på för att jag tror att gruppen skulle behöva det. Så om man går från kunskap till etik. Om ni märker, om ni upplever att det skevar där i en grupp. Och ni börjar få svårt att liksom stanna på insidan med er idé om ett barns utsatthet, vad det nu kan vara, främlingsfientlighet, jag vet inte, men när det inte är riktig kunskap, de går ju hand i hand, men det är mer etiskt tvivel som hamnar i dig som handledare och du ska försöka på något vis förhålla dig till det, hur släpper ni fram det om ni gör det, vad tänker ni om en sån fråga?
Nej, men där rör det sig ju om samtalets begränsningar och ramar. Det kan ha yttrats typ så här, ja men här i en handledningsgrupp får man ju säga vad man vill. Mm-hmm. För att man ska kunna få ut det och sen få hjälp med det så. Men så är det ju inte riktigt. Alla samtal har ju vissa begränsningar. Mm. Om man uttrycker sig rasistiskt, vilket det förekommer. Mm. Då, vad skulle det vara för bra med att man uttrycker sig rasistiskt? Hur lär man sig någonting? Hur utvecklas man som yrkesmänniska för det? Det är inget som jag tror är nyttigt för den personen eller för gruppen eller någonting. Men det här kan det ju vara allt möjligt liksom, som man där man alltså min idé är väl att man ändå ska adressera det när du uttrycker det så om ja då en muslimsk pappa de är såna eller vad som helst. Vad har du för erfarenheter i din verksamhet som gör att du har kommit till den idén om att papper med den religionen är på ett visst sätt eller och då måste det vara att jag verkligen känner ett intresse av inte något ironiskt frågande.
Nej, utan nyfiket.
Att jag undrar vad har du varit med om som gör det och går det och då gäller det alltid, gäller det alla, har du träffat vad tänker ni andra hur är det när vi känner så här att vi börjar ge en grupp specifik män är såna, kvinnor är såna, gamla är såna, barn och sätter det på en enskild människa. Vad händer då med samtal? Så. Men sen har det varit också att det har uttalat saker där. Så, men det här är inte okej. Därför att jag känner...
Har du en gräns någonstans där?
Ja, det har inte hänt ofta.
Nej.
Men och där jag har fått tagit en liten fight, det är någon som... Nej, det går inte. Nej. Det går inte. Jag vet någon... en grupp, en som gick i utbildning för oss som jobbade på ett fängelse i Sverige. Där han pratade med en människa där den internen ville ju prata. Men sen sa han då den här personalen att det fanns en gräns. Det var till exempel, alltså om att ta livet av en annan människa. Ja men det här var ju ingen människa, det var en apa liksom.
Mm.
En svart människa.
Mm.
Och då sa den här personalen, ja men, nej, men här slutar samtalet för idag.
Mm.
Det här är
en gräns.
Det är en gräns. Mm. Så pratar vi inte här.
Mm.
Precis som vi kan ha en gräns inför... Man pratar inte hur som helst på en familjerådgivning. Mm. Man får inte vräka ur sig vad som helst.
Nej, jag känner att där måste man... Jag tycker det är viktigt för mig att bli tydlig där. Därför att, alltså, jag är inte beredd att vara med i ett sånt samtal.
Nej.
Mm. Alltså, det är ju, man kan ju börja som du säger, försöka fråga dem att förstå varför tänker ni så här. Men det är ju också ett sätt att undvika att man hamnar i det om och om igen. Ja. Om man börjar tillåta det så finns det en risk att man hamnar där, tänker jag, om och om igen.
Så jag hade, del av det Annika sa handlar om att dels adressera den som uttrycker sig hitta sin nyfikenhet på hur har du kommit fram till det, vilka erfarenheter lett till det, och dels det adresserar på det viset, och sen generellt så vad gör det med oss när vi pratar på det här viset. Och så säger du För mig blir det viktigt att vara tydlig, ja. För jag vill inte bli en del av en sån kultur. Ja. Så hur blir du tydlig? Vad, kan du säga någonting om hur du gör i rummet för att bemöta det där?
Ja, alltså, det standardgrejen inom psykiatrin, det är ju att man alltså på dragningarna kan säga saker för att det inte behöver gå ut i rummet. Men jag menar att pratar man om patienten på ett visst sätt när man är bara personal, så finns det, så är det självklart att man tar med sig det synsättet ut sen i mötet också. Mm. Så det är bara det jag säger, att det här är inte okej att prata om människor på det här sättet. Mm. Så det jag tycker det är väl bara självklart, alltså både som arbetskamrat och nu som handledare.
Men det är självklart på ett sätt när vi sitter här i lugn och ro, men i rummet där tänker jag att du, jag misstänker, nu kanske jag tolkar det lite, men att det finns också en hänsyn till att sätta någon på pottan i gruppen, som har, att det blir en utsatthet, att och du blir lite dömande eller någonting. Jag tänker att det där är så olika för oss som person. Vi gör det med någon sorts äkthet och då spelar en roll. Så här, liksom, säger du så här, men det där är inte okej om någon uttrycker sig till exempel lite rasistiskt eller på något vis din gräns börjar närma sig. Hur väljer du liksom?
Ja, alltså jag har ju varit med om det i utbildningssammanhang också. Mm. Så där det var så uppenbart att det är något som inte är lämpligt att jobba med människor. Mm. Jag har haft tagit ett enskilt samtal med dem. Alltså
det, enskilda samtal.
Ja, ja.
Det kan vara så.
Ja, det är ju svårt. Det får man inte i skolvärlden. Får man inte lov att ha upp det. Men man kan ju som person försöka hjälpa någon att säga att det finns olika sätt att välja ut.
Skulle du tänka dig att göra det i grupphandledning? Har du gjort det som handledare, tagit någon åt sidan?
Alltså jag har bett någon enstaka gång att få prata med chef och den personen själva.
Mm.
Alltså det är ju... Men det är,
har det funkat, det är tycker du? Har det varit hjälpsamt?
Alltså det har vi, alltså den gången jag tänker på så var det ett sätt att hjälpa den chefen att få ytterligare belägg för att det inte fungerar.
Mm.
Alltså ofta är ju inte, det här är ju inte enstaka saker, det är ju så fall mönster som
Visst.
Kommer fram.
När det återkommer
då blir det snarare liksom att det var det, alltså att man uppmärksammar på det.
Mm.
Men det alltså peppa så jag har inte varit med om sådana här riktigt, alltså jag har ju träffat många grupper men inte de här riktiga fadäserna som ju som händer och som gör att verksamheter ska granskas och sånt. Jag har inte riktigt stött på det. Däremot har jag kommit efteråt för att hjälpa grupper att samla sig efter man har kanske avskedat någon och sådär.
Just det.
Och då blir det ju ett ämne att prata om.
Såklart.
Alltså.
Men jag menar, man, jag tror det är inget som, det är ju långt till att säga det här är inte okej. Man kan ju säga okej, det är din, nu hamnar du i en lite ensidig vinkel. Kan vi vidga synen på en pappa i den här? Alltså, och då är det en tillsägelse.
Visst.
Och det är ju en del av det jag frågade tidigare. Vad kan du dela av dig själv? Det här är ett sätt att säga, där går min gräns.
Visst.
Här en annan kanske har en annan gräns, men just nu är jag handledare här. Här går min gräns.
Mm.
Det här, hon blev visst lite irriterad av det. Mm. Ja, det kan ingå också som en del i hur ska de kunna visa sig och med förmågor och begränsningar om inte jag. Där är en begränsning hos mig. Det blir jag irriterad på när jag hör.
Mm.
Det kan de få veta. Och då blir det en begränsning.
Mm.
De måste begränsa sig med det här snacket. För det är tåligt. och då får väl jag vara tydlig med det. För att jag reagerar. Liksom.
Jag har en lite annan ingång i det här. Och det är ju liksom att den etisk-moraliska frågan liksom om människovärde och sånt. Det är ju liksom grundläggande också i de arbetsmetoder som man får lov att använda sig i sådana verksamheter som jag är inne i. Alltså, menar, man jobbar med människor med funktionsnedsättning, alltså, de har lika stora rättigheter som alla vi andra.
Mm.
Och alltså, ibland när man lär känna också någon med funktionsnedsättning så glömmer man att de har en funktionsnedsättning.
Mm.
Och det är sånt som man ibland får påminna om.
Det
finns ju liksom, det här är ingenting som den personen styr. Det är inte mot dig som de visar. Utan det är ju för att de har en funktionsnedsättning. Just det. Alltså det, just det. Där, alltså det tycker jag det ofta hamnar i, och det blir ju en etisk fråga. Mm. Det är sån grej som att alltså, menar, vuxna människor med utvecklingsstörning, de behöver inte jobb. Alltså, de har en rättighet att ha en dagverk, men de behöver inte gå dit. Alltså det är sån grej som man kan
påminna om sammanhanget, för att man förlorar sig kanske när man är i driften i detaljerna och irritationen och långa relationer. Så att det blir, man liksom i sammanhang påminner om vilket sammanhang är vi nu just igen. Och vad är, lite det här, vad är uppdraget? Varför gör du det här? Varför går du till jobbet? Och vad är din... Så då kan man, det blir också ett sätt att förhålla sig till, att återkomma till det och hjälpa till utan att på något vis kanske bli dömande eller något sånt. Så det finns, är det okej om vi flyttar fokus
lite? Absolut.
Så jag är också nyfiken på, med den erfarenhet ni har, trenden som kommer att gå, du berättade Annika om de olika skolorna, hur de influerat, man har fått gjort, alltså man kanske blir lite rädd om kinderna när man tänker tillbaka om saker man gjort för länge sedan, men det har ändå varit det som har bidragit till att ni sitter här och har det register ni har. Så om man ska flytta blicken framåt och tänka och som jag naglar fast frågan lite kring någon sorts systemiskt tänk och tänka, vad ser ni de stora utmaningarna framöver ligger här, med tanke på utmaningar som har varit just nu, vad är det ni blir upptagna av, alltså, som systemiska praktiker, kan vi kalla det för det, vad ligger framför oss som vi ser som utmaningar för det systemiska förhållningssättet som handledare?
Alltså för mig tror jag att det är ganska på väldigt basal nivå, och det är att söka bidra till att hjälpa människor att lita på sin egen kunskap. Alltså det är så att det inte styras för mycket av olika saker. Jag blir väldigt glad när någon säger att det får inte vara ekonomin som ska styra. Nu gör den ju det ändå. Men jag gillar när de säger så. Alltså det är någonstans att alltså, och någonstans att också att tro på unga människor. De har massa kunskap de också, såklart. Och det är ju någonting som man kan säga är en risk i att inte få släppa fram.
Så jag tror att man, om man lyssnar på det du säger, så är det lätt att få en bild av att man ska tro på sin egen förmåga och inte bli styrd. Det låter självklart, så hur kommer det sig att det är en utmaning för dig som handledare att det är det som dyker upp när du får den här frågan? Är det svårare nu än förr?
Ja, eller? Absolut.
Okay. Så hur jobbar du med det för att liksom vara en bidragande kraft till
att... Men jag tänker att inom socialtjänsten exempelvis, så handlar det liksom att vad är socialt arbete? Att få liksom att de resonerar kring vad är socialt arbete. Och det är liksom, det har blivit så uppdelat i små specialiteter. Att lite grann, alltså, att gå tillbaka lite grann till helhetssyn. Alltså det är, jag tror det gäller inom de flesta sådana här sociala områden. Så att liksom se helheten. Och jag tycker att det är så självklart egentligen, men det är en utmaning.
Det är vackert att läsa en bok, men i driften och vardagen tror jag vi återkommer till att det fragmenteras och specialiseras och det är någon annan som är ansvarig. Så vad säger du egentligen, Annika, vad tänker du kring det?
Nej, men jag håller med om det. Det är ju när jag gick ut i yrkeslivet, då fick ju vi väldigt stor frihet. Otroligt.
Vad snackar vi för, säg någon tid?
Ja, men så, typ slutet på 70-talet någonting. Det här behöver vi göra. Varsågod. Ingen styrning, ingen hjälp. Man fick hitta på det själv och med kollegor och samtidigt, och naturligtvis gjorde man då fel i meningen, man gjorde saker som inte var till hjälp liksom.
Det var mycket frihet, men det blev lite gränslöst kanske.
Alltså, det var en väldigt, krav, men det var ju också en tillit till. Mm. Och har du några bekymmer då kommer du väl, men det var ju, ibland gick man då till chefen om man hade förtroende för henne liksom. Mm. Men jag är inte säkert att man gjorde det, för man löste det och ihop med kollegor och allting, och så lärde man sig jättemycket. Mm. Men och nu är vi väl i den andra änden.
Visst.
Där som man uppfattar att det finns en rädsla av att göra fel. Mm. Liksom. Inte så där hur gör jag rätt i det här jobbet liksom. Mm. Vad är det där? Mm. Utan jag får inte göra fel, jag får inte missa något med skriveriet, jag får inte missa och göra. Om det nu ligger någon slags plan hur jag ska göra det där. Du... Det är otroligt begränsande.
Ja, det är en stor skillnad där.
Jättestor skillnad.
Och där kommer utmaningen i synnerhet om man då har historien. Tänker, för då har man en referenspunkt. Att, så det behöver inte vara. Socialt arbete kan vara något annat.
Ja.
Men har man inte den historien. Nej. Då är det där man startar. Då är det en verklighet. Så hur förhåller du dig kring att du återkommande nu möter mycket av den här... vad ska man säga, fråga om lov och göra efter mallen kultur som utmaning för dig som handledare, vad är det du ger dig kast med i grupperna då?
Ja, men då tror jag att det är hur jag lyssnar, hur jag värderar det den säger.
Mm.
För det är ju inte som att jag ska undervisa, utan jag hör ju. Om jag lyssnar noga så hör jag kompetens som man då fokuserar på. Ibland kan ju folk inte tro att de har gjort någonting.
Visst.
För att de inte har hunnit skriva det eller fått iväg det. Eller blev för... Som att de är... när de har gjort jättebra saker i ett ärende och halvdana som vi alla. Liksom. Men att kunna, herregud, hur bara det åt. Och få till det där.
Okej, okay, så lyfta fram lite görandet.
Ja,
det kreativa, sociala, ge det mer plats.
Ja, och att lyssna efter. Vad är det? Det finns ju en idé hos den här socialarbetaren omkring vad som skulle behövas, om kompetensen hos folk och allt möjligt. Det är ju det. Som
jag tänker när du pratar så här, jag tänker liksom bara ställa frågan, hur skulle det vara att vara klient i rummet nu och höra oss prata
just
om det här? Eller, så bara där blir en reflektion kring, som kan lyfta fram det här.
Ja. Och allt möjligt sånt, om du fick göra det du ville just ihop med den här mamman, vad skulle du vilja göra då? Vad tror du den här mamman skulle? Ja, men då skulle jag. Det finns där liksom.
Det finns där.
Och det finns tankar liksom. Ja, jag undrar om man kunde göra så här och så här. Ja, hur tänker du för och emot då? Alltså det är ju hur man kan möta den socialarbetarens berättelse. För där jag förmedlar, tror att du är kompetent. Du tror inte det, men jag tror det.
Jag hör det.
Och jag hör att du är ny i gamet. Det har vi alla varit. Och då får man inte veta, om man får känna sig osäker, om man får bli ledsen, om man får bli förbannad. Alltså känna sig det. Inte spela ut allting. Men det där tror jag är, det är inte så mycket vad man säger i sig, utan hur ens förhållningssätt till varje människa.
Men vi sitter ju också i ett sammanhang där vi har suttit nu några dagar och pratat om jobb, och vi har haft lite övningar, och när du, Johnny, hade en övning som pratade om liksom vad jag var på och vad behöver vi utvecklas mer i. Alltså, att föra in sådana här övningar också. Jag tror flera av oss sa liksom att det måste man göra om och om igen.
Ja.
Så liksom det där är ju ett sätt att inspirera grupper att lita på sig själv.
Ja.
Se vad de är bra på.
Ja. Inspirera till att lita på sig själv och utmana mönster som man kliver in i som handledare på ett sätt som är lite, det, jag är inte ute efter, jag tror ingen kommer att säga så här gör man, utan, men jag tycker det var intressant, vi pratar på något vis och återkommer hela tiden till den här positionen.
Mm.
Jag kommer in med någon form av position i rummet och den försöker jag vara medveten om att använda på ett helt samt sätt. Så jag tänker att vi ska börja runda av, men jag har liksom en avslutande fråga på något vis som handlar om återigen handledarrollen. Så när man kliver in i den här positionen, för ni är ganska olika handledare med olika grupper misstänker
jag.
Så det gör ju någonting med er. Så om man nu lyssnar på det här, handledare i början av sin karriär, så tänker jag, någonstans pratar ni med glädje och yviga gester här och det är passionerat, så det är många år har ni lyckats fungera, för ni blir också påverkade, omöjligt vore det annars. Så det är ett ensamarbete. Mycket hamnar i magen på en själv efter handledningar. Och man ska vara den som gör skillnad, så blir det ibland också, man kliver snett och man sitter där och åker därifrån med en känsla som inte alltid är toppen. Och ibland känns det jättefint. Så frågan är lite sådär, hur har ni tagit hand om er själv för att hålla? Vad gör ni eller har gjort som har hjälpt er att liksom fungera?
Men ja, men jag tror att jag försöker ha mer tillit till att lösa saker ihop med grupperna. Mm. Att inte gå därifrån bara med någon slags misslyckande. Det kan man göra och så får man försöka hitta sätt. Men alltså att det hjälper mig om jag redan där säger nej, men det här var inte särskilt hjälpsamt för eller alltså, nu vi kom, känslan är att det blev inte så mycket nytt för dig eller jag känns som jag kom lite vid sidan av eller alltså vi får.
Det är ju klyschor, men det är så samskapar med gruppen.
Ja.
Man börjar tillbaka, tog det nästa gång.
Ja, så det, och att säga, ja. Det, för det innebär ju en del i. Och det blir, ja, och då, ja, men jag överlever. Vi får säga det ändå.
Visst, det är så, och, Annika, ofta om du känner det, om jag känner det, så har ju också gruppen känt.
Ja, alltså, så man, det är ju det ändå man vill kolla upp. Och då tänker jag, då kan jag och gå därifrån ändå med en känsla av att ja, men då vet den personen att jag vet
bekräftat
att det inte blev. Och då får ju den personen en viss bekräftelse i det i alla fall. Och då blir det lite lättare för mig att tänka, idag blev det inte så himmelens bra.
Det är
tråkigt. Men
vi
måste leva med det. Liksom. Men sen så tror jag det där som jag prata om till. Jag tror att det är jätteviktigt att försöka få en kollega eller ett par att kunna själv sitta i en position där man får handledning tror jag hjälper en att hålla sig medveten om vad det är att sitta i en handledningsgrupp och vad det är man själv vill ha och vad det är man inte vill ha. Och få idéer omkring det. Och få dela någonting med kollegor. Mm. Och där man också med en kollega säger, kan den säga, jag vet inte om jag var dig till hjälp nu heller. Mm. Liksom. Mm. Nej, ja det var det för att du orkar lyssna på mig.
Mm.
Och att det är skönt att veta att det är den här situationen jag har att göra med. Och den är inte så omedelbar lösbar, men jag får orka liksom.
Vi tror på det sättet att jobba.
Ja, vi tror på det sättet att jobba. Ja.
Det är sättet att också vara snäll både mot gruppen och sig själv.
Ja.
Visa upp att det är inte prestation det handlar om, det är reflektion.
Ja.
Ragnar, vad säger du? Har du något, vad tänker du kring det här med, jag hör att du håller med Annika kring hur det funkar, för att det är ändå en samarbete mycket av tiden.
Ja, men jag har ju ett dilemma, och det är liksom att grupperna idag får handledning väldigt sällan. Mm. Så jag har många grupper som tidigare var en självklarhet att man skulle träffa var 14 dag som det är en gång i månaden. Mm. Och det är ju problem.
Okay.
Alltså, mm. för då blir det inte samma närhet med gruppen. Alltså, det blir liksom, så det är ju någonting att förhålla sig med. Mm.
Och hur blir det för dig då? Alltså,
ja, då, blir det mer, då blir det mer ensamt för mig.
Ah.
Alltså, det, mm. Och samtidigt så är det någonting jag har varit tvungen att acceptera.
Mm.
För det så ser den bistra verkligheten
ut. Så ser verkligheten ut. Mm. Så om, i din acceptans över de kort du har på handen, så ser det ut nu. Vad gör du nu då? Till skillnad från kanske när det var mer närhet och mer liksom kontinuerliga processen. Nu är det längre mellan. Hur tar du hand om dig själv i det där? För att liksom behålla det du känner du duktig på.
Ja, alltså egentligen så för mig blir det att jag gör mer och mer anteckningar.
Okay.
Alltså både under tiden jag pratar och mm. efteråt, för att ha kvar minnet helt enkelt av var vi förra gången.
Just det.
Så alltså det,
och hur använder du dem sen? Tittar du på dem innan, ja, eller använder dem i gruppen?
I gruppen. Ja. Väldigt öppet.
Ja. För att hålla liksom
process. Så är också en sån grej att jag kan tänka en del grupp och prata om mina svarta böcker.
Ja, vad står det i dem egentligen?
Ja, jag säger det också, fråga om det är en onda vad jag skriver. Men, så, ja, men samtidigt, ja, det är en hjälp. Men samtidigt också, det som vi är inne på också, att se till att ge tillräckligt mycket tid.
Ja.
Mm.
Alltså att inte ta upp för mycket per gång, utan bita fast och gå runt och komma tillbaka till. Alltså det är hjälpen.
Okej. Okay. Mm. Tack. Hörrni, varenda gång jag sitter i de här samtalen så tänker jag att vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men någonstans där, vi har utforskat lite olika adresser på det här. Vad är det som får det att funka? Vad tänker vi kring vår roll och så? Jag är jättetacksam för det här. Känns det som en okej punkt att stanna på? Ja,
absolut.
Alltså att vi båda vill väl säga, tror jag, att det är ett jättekul jobb.
Ja, ja.
Det är viktigt. Och att det är lite läskigt i början. Mm. Innan man vet, för man differentierar sig.
Och det var lite läskigt att sätta sig här och prata i
mikrofonen.
Och det gick också bra.
Ja, det gick
helt okej. Ja, ja, ja.
Men alltså att det är så givande. Ja. För en. Det är inte bara det där att man ger till folk. Man får så himla mycket kunskap och erfarenhet av det. Så att om man tänker på det, så kör.
Det var väldigt bra ställe att avsluta på, Annika. Stort tack. Och som sagt, som jag sa i början, vill ni veta mer om de här personerna och kanske kontakta dem eventuellt, så finns kontaktuppgifter och sånt på vår hemsida moral.se.
Det finns det.
Tack ska ni ha för att ni ställde upp.
Stort tack till dig.
Tack.